Det är onsdag och det är klockan har passerat 9-snåret och då är det dags för fotbollsnördarna precis som vanligt. Jag hälsar välkommen till våra fotbollsnördar, först och främst Fredrik och Alex. Välkomna.
Tack så mycket.
Tackar.
Och idag har vi också med oss en gäst precis som vanligt. Vem har vi med oss?
Allan Lundblad.
Hjärtligt välkommen till detta program.
Tack så mycket.
Hur är det med er fotbollsnördar? Är det bra?
Det är väldigt bra tycker jag, med tanke på väder och allt möjligt så tycker jag det känns väldigt positivt. Allt är kul att vara här.
Det är kul tycker jag med ett program nu i fotbollsnördarna, när egentligen fotbollssäsongen, om man tänker lokal nivå, går liksom lite grann i det innan man sen ska ut och springa på försäsongen igen här. Så det är bra att vi håller liksom bollsporten vid liv här nu fram tills dess.
Ja, det ser vi som vår mission.
Ja, precis.
Får aldrig vila.
Hur ser dagens avsnitt ut skulle ni säga?
Ja, alltså vi har ju egentligen i alla tidiga avsnitt berört både liksom ledarrollen och barn- och ungdomsfotboll, förhållningssätt och så. Så det är lite därför vi vill ha hit Allan också, som är expert på området, i våra ögon i alla fall. Så vi hoppas kunna djupdyka lite extra det då, faktiskt.
Ja, det är en viktig fråga och det är sånt som många kan relatera till. För antingen så är man inbiten fotbollsfantast eller så är man bara precis förälder och har ett barn i en förening. Så det är en viktig fråga att ta upp. Och vi ska också gå in på lite frågor som Allan ska få, eller hur?
Det ska vi absolut göra idag med.
Det får vi inte glömma. Så vi lär känna Allan här nu innan vi drar igång. Ska vi ta frågorna direkt?
Det tycker jag.
Yeah.
Är du med Allan?
Absolut.
Då kör vi. Ålder?
54.
Familj?
Jag har 4 barn. 2 lite äldre och 2 lite mindre.
Yrke, titel?
Ja, det kallas för föreningskonsulent på Skåneidrotten.
Favoritämne i skolan?
Ja, förutom det självklara då som är gymnastik så var det nog matematik.
Så kommer ju den här, alltså jag vet inte om
vi
ska...
Du vill inte ha tabeller? Nej, vi tar det.
Trots att alla vet egentligen, tror jag, vilket favoritlag du har, för det är väl vida känt här på Österlen och omnejd. Favoritlag?
Ja, om inte annat så ser jag det gärna igen. Alltså, så är Liverpool naturligtvis.
Bästa fotbollsminne?
Oj. Alltså, egna eller...
Helt fritt, du får välja precis.
Ja, alltså, skulle jag välja någonting som jag inte var speciellt inblandad i, så är det den magiska vändningen i Champions League 2005 när Liverpool ligger under med 3-0 mot Milan och vänder och vinner på straffar. Den är rätt så självklar. Sen behöver vi inte snacka om vändningen igår kväll, men... egna minnen, alltså det är så fantastiskt många minnen från det egna, både som tränare och spelare, så att det kan jag inte välja bra.
När grät du senast?
Det gjorde jag faktiskt nog inte mer än att det kan vara, jag ska säga söndag, så det borde vara 3 dagar sedan.
Vad gör dig glad?
Glada människor runt omkring mig och är nog oftast ändå faktiskt rätt så positiv, så jag har inte så där jättelångt till skrattet faktiskt.
Och så jobbar du på Skåneidrotten, där jobbar ni med all idrott, så där ställer jag en fråga, fotboll eller annan idrott?
Som favorit?
Ja.
Nej, alltså ni må vara fotbollsnördar, men jag är också en fotbollsnörd, men jag gillar all idrott.
Diplomatiskt svar.
Va?
Diplomatiskt svar.
Ja, men det är... Alltså jag jobbade ju på Skånes fotbollsförbund dessutom tidigare in i 11-12 år. Och sen så fick jag då möjligheten till att jobba med all idrott. Och det hade bara varit dumt att inte ta den chansen. Och sen ska man väl tillstå att de idrotterna som man gärna följer och tittar på, det har ju med svensk inslag att göra. Det som jag brukar säga, att det är nog inte så många i det här landet som hade följt en kvinnlig sjukkamp om inte det hade varit för Carolina Klüft. Så ett tag så tyckte man att det var en fantastisk idrott. Så att nej, all idrott tilltalar mig faktiskt.
Bra. Nej, men så är det ju. Och det gör ju också att man får en bred syn på idrotten, eftersom det går i olika vågor som du sa. När svenska idrottare finns med på toppen, så följer man det då istället. Liksom. Vi ska fortsätta med sport. Först lite musik med Sia och Seien, och sen får ni en kort sportuppdatering från sportnyheterna. Sen är vi tillbaka igen med Allan och fortsätter att prata om bland annat ungdomsfotboll.
Radioaktiv 103,9.
Och vi är tillbaka igen i fotbollsnördarna där vi har Allan Lundblad med oss idag. Och vi pratar fotboll för hela slanten. Vi pratar även under, eller under musiken här. Vi kan inte få nog av fotbollssnacket. Vi ska nu tillbaka igen och ett av ämnena som vi ska prata om idag är ungdomsfotboll. Eller hur, grabbar?
Ja,
det är det. Men vi tänkte börja lite med dig som person då, Allan. Alltså, du har hållit på med fotboll runt om på Österlen med omnejd i många år.
Mm.
Vad är det egentligen som har drivit att hålla på med fotboll på det sättet?
Ja, alltså det, rätt så tidigt när jag var yngre. Jag är yngre. Ung. så höll jag på med massor med olika idrotter. Det var innebandy, det var korpen i volleyboll och det var tennis och det var fotboll och handboll. Och jag, alltså bordtennis höll jag på med till jag var 15-16 år och så här. Men det var alltid fotbollen på något sätt som låg mig varmast om hjärtat. Och till viss del kanske där jag på något sätt också, så jag förstår ju dem att, som pratar i de termerna, att kanske där man lyckades lite grann. Sen var det ju väldigt enkelt med fotbollen. Det är som jag säger att vi tränade 7 dagar i veckan. Det var bara det att organisera träning, om man nu kan kalla det organisera träning. Det var kanske max 2 gånger i veckan. Men alltid en boll på parkethållaren och sen ner till en park och sen så rätt vad det var så spelar man 5 mot 5, 6 mot 7. Och lite lustigt att vi nu liksom delar in det i olika ålderskategorier, för det gjorde vi inte där, utan det var både unga och gamla som lirade fotboll ihop. Så att det var väl det som gjorde det på något sätt, att det blev fotbollen.
Vad fick du att bli tränare sen då?
Jag trodde jag skulle spara tid. Nej, ja, det var också en tanke som kom på senare år, att för att faktiskt under min aktiva karriär så gick jag tror jag gick åtminstone en tränarkurs, och kanske till och med gick 2 tränarkurser innan, alltså under min aktiva karriär. Och kände liksom att ja, men det här skulle jag vilja testa. Så att det var så egentligen det började, att jag provar, och så dök möjligheten upp och då passade jag på att ta den och upptäckte att det här är minst lika roligt som att spela själv. Så att det blir några år där också.
Och du har ju inget tränaruppdrag som det ser ut idag. Vill du göra reklam för dig själv? Eller?
Nej. 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 Håll i lurarna. Nej. Nej. Jag var ju tänkt att jag skulle varit tränare denna säsongen och började lite grann med oss i Charlo. Och var med lite grann i konstellationen då som blev med Charlo och Ia. Men i våras så klev jag åt sidan, och jag har, det är någon mättnad, och det kan vara att det som jag önskar egentligen, det motsvarar inte det som finns där ute idag, och att jag kanske har lite för höga krav för att det ska funka ute på småklubbsfotbollen som kanske bedrivs idag. Jag vet inte, det är de tankarna jag har fått, att det är nog det som gör att jag har inte drivet i det idag, och känner att det kan vara lagom med ett litet uppehåll. Sen så har jag skaffat lite andra fritidsintressen som tar lite tid, och sen yrket, jag är ute på kvällarna och träffar föreningar och så här, va? Så att jag får nog inte ihop logistiken där heller. Så att.
Men kopplat till ditt jobb på Skåneidrotten, om vi ska försöka hålla oss till fotboll, vad kan du och Skåneidrotten erbjuda till fotbollsföreningar här? Liksom, vad är er mission när du åker runt och träffar fotbollsföreningar?
Ja, det alltså, om man tittar på det specifika för fotbollen, så har vi ju Skånes fotbollförbund, vi har Svenska fotbollförbundet. De fixar det här med tränarutbildningar och olika former, ledarutbildningar, spelarutbildningar. Alltså det faktiska som händer och sker ute på planen. Det vi kan hjälpa föreningarna med, och som vi erbjuder föreningarna, det är det som sker inne i klubbvillan, med hur man kan utveckla sin förening. Och många idag pratar ju kring till exempel hur rekryterar vi ledare i olika positioner, både aktivitetsledare och organisationsledare. Och sen så här jobbar, ska jag ju säga då också, att Skånes fotbollförbund jobbar också fantastiskt bra med det här med och jobbar med värderingar för ledare, för föräldrar och för spelare, för den sakens skull också. Men här gör vi också insatser för att hjälpa föreningarna till att komma till insikt med detta.
Ja, det krävs nu från många håll, tänker jag.
Ja, det gör det.
Men då får du din lilla ranson av föreningsliv ändå, fast du inte är aktiv tränare.
Oh ja, absolut, det gör jag.
För det är något speciellt för ett föreningsliv, liksom, tänker jag.
Ja, men det är det. Alltså, och det, ni skulle haft mitt jobb. Jag tror att ni gillar era jobb också. Men alltså, komma ut till en klubbvilla, om det är en fotbollsförening eller det är en konståkningsförening eller en resportförening. Alltså det är samma glöd som man möter där ute. Det är väldigt aktiva och alltså folk som brinner för sin verksamhet och som är väldigt stolta över sin verksamhet. Så att man är glad när man kör därifrån och man ser nästan fram, eller nästan man ser fram emot att komma ut och träffa föreningar på det här sättet, alltså, så att det, jag får den delen, får jag, så att det är hur lugnt som helst.
Ja. Vi får mer delar av fotbollsnördarna och efter lite nyhetskoll. Då fick ni precis nyhetskollen och lite musik från Matty Noyes. Vi rullar vidare i fotbollsnördarna här och vi rullar vidare med frågorna som vi ska ställa till Allan, eller hur, killar?
Mm. Ja. Vi har ju pratat här lite faktiskt i pausen om det vi ska prata om och just hur, att det finns mycket positivt med fotbollen. Men vi vill ju inte sopa någonting under mattan här i fotbollsnördarna, så vi tänkte vi skulle fokusera på det som utmaningarna som fotbollen har idag. Och man kan börja, alltså utmaningarna, det är ju för att komma till det här tabellen, så jag tänker vi börjar med ledarskapet i barn- och ungdoms, ja, idrott, så att säga, men fotbollen i alla fall. Alltså det känns ju som att man med vissa insatser vill lösa problem med dåligt ledarskap på ett sätt som påverkar barnen i deras idrottande. Hur ser du på ledarskapet för barnfotboll och barnidrott? Vad är viktigt? Hur ska man tänka?
Det är inte lätt att vara ledare, det ska vi ha klart för oss. Och när vi pratar ledare, nu kan jag inte svara för alla idrotter, men om vi håller oss nu är vi på fotbollen, så är det ju väldigt mycket föräldrar som är ledare. Det är det vi kallar för föräldraledare, som tar på sig ett ideellt så kallat ansvar och leda en grupp barn. Och jag skulle nu kunna säga så här att, och citera då, vi hade en föreläsning på Ystad Teater där bland annat Chris Härenstam höll lite föreläsning och varit ordförande i en fotbollsförening som heter Ingarö IF. När de hade ett möte med föräldrarna så ställde han frågan, hur många av er kan berömma barn? Och det är klart att alla föräldrarna räcker upp handen och säger att det kan de göra. Vad bra, då kan ni alla vara ledare. För där har vi kanske det, just att det här med att berömma och pusha på och verkligen se barnen när de är på träningarna. Det är hundratals gånger viktigare än att vi lär dem att sätta en bredsida på 10 meter. Så det, för mig är det ett gott ledarskap att man ser barnen. Att man ska verkligen jobba på att på ett eller annat sätt hinna se alla barnen som är på träningarna. Då har man kommit långt.
Hur länge tycker du att det räcker som ledare, liksom, om vi pratar ålder?
Jag hoppas att många, åtminstone på senare år när jag har varit seniortränare, att de flesta av seniorspelarna som har varit där har känt att de har blivit sedda av mig. Så att jag tycker inte det här är någonting som man kan släppa i någon viss ålder, utan vi vill ha med så många som möjligt så länge som möjligt. Och för att få det så måste vi se varje individ utifrån där den individen befinner sig idag. Det är liksom ingen åldersbegränsning på det.
Det är en viktig egenskap, men det kan ju inte vara så att du kan vara seniorledare, vad har du för kompetens? Ja, det står att jag ser alla i mitt CV. Det måste finnas andra bitar i ledarskapet. Jag menar, när väger det över till att faktiskt också måste, så att säga, kunna fotboll eller liksom lägga upp en övning, en annan typ av pedagogik? Det är ju inte bara att du ska se alla barnen. Det är ju...
Nej, men det är ju klart att idag är jag faktiskt ledare för flickor 09, och jag har lite reklam i handboll, hör och häpna. Och där har vi lite olika ledare. Vi har ledare med olika roller, skulle jag vilja kalla det. Och vi kan generalisera och säga att de andra ledarna är jätteduktiga i handboll. Det är inte jag. I mitt CV står det någonting sånt, 4 A-lagsmatcher i Spjolstorp och 2 i Hammenhögs IF eller någonting i den stilen. Någon träning i Österlens IK. Där är min begränsning. Men jag är ju där för att se alla barnen. Så det är klart att någonstans så handlar det ju om att lära ut. För att det vi också vill, och det ska ju också börja i skaplig tid i ålder. Jag kan inte sätta någon ålderssiffra på det. Det är säkert i olika idrotter. Där vi ger barnen utmaningar där de känner att de utvecklas. Och det är klart, för att kunna göra det, hade jag varit ensam tränare i det här handbollslaget, så tror jag att våra tjejer kanske inte hade lyckats så småningom som jätteduktiga handbollsspelare. Utan där får du ha ett kunnande och lära dem stegisättningar och allt vad det nu är för någonting. Mm. Så att, men vilken ålder? Jag kan inte säga någon specifik ålder, men det som kan vara faran däremot med just föräldraledarbiten, det är kanske att man tar det ledarskapet som man hade själv, det senaste seniorspelare som går ut och blir föräldraledare, och tar den träningen rakt av och försöker köra ut det på sina 5, 6, 7, 8-åringar. Det funkar inte riktigt.
Nej. Alltså, det jag vill komma åt lite, så hade det inte varit bättre då för att komma åt de här problemen som ledare som inte kanske ser alla eller som har en annan inriktning på hur man ska drilla barnen liksom i sporten, oavsett vad det är. Hade det inte varit bättre och krävt att ledare som ska jobba med barn har en utbildning istället för att då ta bort till exempel tabeller, om vi nu ska komma in på det, upp till och med 12 år? Eller att man gör det i kombination. Alltså, det känns som det är lite, man har inte velat lösa problem, utan man har bara velat lyfta debatten med det här att ha tabellöst.
Självklart så ska ledarna gå utbildningar, olika former av utbildningar, och jag vet att Svenska Fotbollförbundets senaste utbildningar med det här med C-diplom och B-diplom, där lägger man in även värdegrundsarbetet i detta här. Sen så kan det vara tufft. Det är en rätt så gedigen utbildning. De instruktörer som håller utbildningarna säger att det är den bästa utbildningen som har tagits fram någonsin. Det har ändrats genom åren här. Men det är rätt tufft och gå fram till en förälder som har börjat för sina 5-åringar och säga: vi vill att du går en C-diplom. Ja, det är 2 hela dagar och så lite webbaserat emellan. Och jag vet att Skånes fotbollsbund tar fram en annan typ av utbildning som är en kvällsutbildning. Som man kör lite värdegrunder och sen så kör man rätt mycket praktik för att visa att det här är lämpligt att köra på våra barn i de här åldrarna. Jag sätter inte detta i något motsatsförhållande till tabeller, om du var ute efter den där. Då får vi nog isolera den frågan i detta här.
Men för mig är det så att säga, det är ju symptom på samma problem. Alltså, som jag har förstått så har man ju gjort tabellöst och alltså delvis för att komma åt problemet med föräldrar och ledare som toppar, för att de ska nå en viss liksom position i tabellen, och då toppar man liksom. Och det för mig är det ju ett väldigt tydligt symptom på dåligt ledarskap. Kanske någonting annat.
Ja. Yeah. Nej, alltså det, visst, vi kan säga att det är orsaken till att man har tagit bort tabeller och cupspel där man kan göra vinnare upp till 13 år. Till stor del beror på att de vuxna kan inte hantera detta, och det är långt ifrån bara ledarna, utan här har vi nog föräldrarna också att tacka en del för detta här. Samtidigt så har ju detta är inget beslut som vi ska klargöra en gång för alla, som Svenska Fotbollförbundet låg och sov över natt och sen bestämde man detta dagen efter, utan detta var en process i åtminstone 3-4 år. Absolut inget nytt, eftersom mer än hälften av alla distrikt har kört det i Sverige. Och anledningen till ytterligare en anledning, det är ju att man har gjort forskning kring barnen naturligtvis, och man har pratat med barnen, och det här med att vinna en tabell eller komma tvåa i en tabell eller vinna en cup, det har inte varit det som är drivkraften hos barnen. Och om vi själv tänker efter liksom, så barn är väldigt mycket här och nu, så de spelar matchen, och sen när matchen är slut, ja, då har man vunnit eller man har förlorat. Man tittar inte själv på att här uppe, hade vi vunnit denna matchen så hade vi kunnat bli tvåa i serien, utan det är här och nu som de lirar.
Ja. Ja, vi är här och nu och vi är också ska in med en liten reklambreak också, sen är vi strax tillbaka. Då hörde vi på Taylor Swift senaste låt Look What You Made Me Do, och vi rullar vidare med fotbollssnack här i denna studio i denna dag, och vi rullar vidare, eller hur?
Ja, alltså vi har ju pratat mycket här på oss, tyvärr, som ni missar, men det kan ni få vid ett annat tillfälle. Vi tänkte bara ge alla möjligheten och en gång för alla reda ut här med tabellöst och att tävla. Mm. Kan du resonera lite kring det så att vi kan få reda ut det, att barnen visst får tävla?
Absolut. Där finns ingenting. Alltså, Svenska Fotbollförbundet inför denna säsongen tidigare veckor tabeller upp till 13 år, och även att man kan köra vinnare i cuper. Och självklart, det är precis som många snackar kring. Det här är till mångt och mycket ett vuxenproblem. Å andra sidan så är tabellerna formade av vuxna för vuxna som vi sen har tryckt ner till barnen. Och barnen tävlar för stunden. De tävlar i den matchen, de tävlar i den grenen, de tävlar för det tillfället. Och det är helt i sin ordning. Det är ingenting i det här beslutet som säger att barn inte får tävla. Att barn inte får räkna resultat, självklart. Låt barnen tävla. Låt barnen tävla på deras villkor istället för oss vuxnas villkor. Det är det som är kanske den stora skillnaden i det här beslutet. Låt barnen tävla på sina villkor. Och får de göra det, ja, förhoppningsvis då så kan vi få bort de här så småningom. Både ledare och föräldrar som verkligen strider efter att barnen ska vinna både här och där. Alltså, så länge barnen gör det för sina grejer, för sin skull, så är det här helt sin ordning. Barn tävlar i jättemånga sammanhang utanför idrotten också. Det kan vara först till matsalen, det kan vara först att äta upp en macka eller först komma in i duschen och sådär. Alltså, tävlingsmomentet finns där och det är ingenting som vi ska ta ifrån barn. Och den här missuppfattningen med att barn ska få lära sig känna hur det är att förlora. Ja, men de förlorar matcher. Då får de känna hur det är att förlora en match. Men de behöver inte få det itutat av oss vuxna. Att, ja, tack vare att ni förlorar den här matchen kan vi inte vinna serien under den här säsongen. Alltså det är ingenting som de tittar på. Utan de tittar på det där och då. Så att nog snackat en gång för alla. Barn får tävla. Barn får räkna. Låt dem tävla, men på sina villkor.
Kan man säga då att det är som, om jag förstår det rätt, säg vänskapsmatcher. Varje ny match, vi räknar där och då. Ja, idag vann jag, idag förlorar jag. Det kommer nya chanser nästa vecka. Och inför nästa vecka så behöver jag inte ha det på mig att nu måste vi få minst lika här. Mm. Alltså den pressen. Utan det är, så suddar vi ut det, nya chanser. Kan det vara, är det så man kan säga det?
Ja, det är det. Och förhoppningsvis kommer vi längre hit, dit här då också, att om vi nu håller oss till fotbollen, att vi tränar på vissa moment under veckan. Och de momenten vill vi se sen under match, under examen på lördagen vill vi se, ja. När vi har tränat väggspel. Och att det är då det premierar vi. Att vi sen på resultattavlan att det står då 0-3. Ja, det må så vara. Vi har tränat väggspel och det fick vi se ett antal gånger här under matchen. Mm.
Då vann ni på ett vis den matchen, kan man säga. Jag var ett citat ifrån Mikael Stare som jag tyckte var väldigt trevligt. Han har ändå varit tränare på elitnivå. Han sa, du ska inte bli för glad när du vinner och inte för ledsen när du förlorar.
Svenskt lagom.
Ja, det är ett lagom svar tycker jag.
Ja, vi ska inte gåta ner så mycket i det för tiden börjar rinna ut. Ja. Men det är fortfarande så tycker jag att det löser inte problemet med de föräldrarna som pressar sina barn. För det gör de ju när de kommer hem i alla fall.
Nej, det har du rätt i. Och det är som, alltså, vi har, Skånes fotbollförbund tar jättestort ansvar för det här med föräldrarutbildningar, ledarutbildningar. Vi på Skåneidrotten gör detsamma. Tyvärr når vi inte alla föräldrar. Och det, alltså, när man har haft de här föräldraträffarna så är det inte så sällan att efter så kommer de fram och så säger de att ja, det var synd att inte de var här för de skulle behövt det här. Och det vi kan göra det är att stärka dem som är där så att vi kanske kan markera att de måste kan markera när det inte är okej ute på idrottsplatserna.
Det är för lika viktigt tänker jag. Det finns mycket tränarutbildningar och C och D och A och Pro och allt vad det heter, men skulle det funnits en sån här som heter jag är en fotbollsförälder. För då, jag skäller inte på domaren, jag gör inte detta, jag skriker inte när vi förlorar, jag gör inte detta, jag uppmanar inte till att vi måste vinna utan berömmer och så här. Lika viktigt kunde det ju vara att ha ett diplom hemma att jag är fotbollsförälder. Liksom.
Ja, det är ingen dum idé.
Jag fick faktiskt höra på det här, vad heter det, C-diplom-utbildningen att det fanns föreningar som har teknisk zon för föräldrar.
Ja.
Så att de liksom är inlåsta i den här boxen.
Föräldrar. Man röker ut den. Ja. Nej, vi får se om det kommer fram. Jag vet vad ni hörde det först.
Jag försöker knyta ihop säcken här med dig, Allan, lite grann. Ja. Jag som ungdomsledare och är fortfarande aktiv fotbollsspelare själv tycker att det blåser väldigt positiva vindar för fotbollen på Österlen. Tycker att ungdomsantalet känns det som att det ökar, åtminstone där jag har varit aktiv och är. Vad tror du om framtiden för fotbollen på Österlen? Och kanske framförallt på flicksidan, tänker jag, för att det känns tufft där emellanåt.
Mm. Alltså, ju längre österut vi kommer, ju tuffare blir det i vårt hörn. Men jag kan ju också säga att det känns ändå som att det är lite positivare. När man är ute och träffar fotbollsföreningar och de redogör för hur det ser ut i sina olika åldersgrupper, så känns det som att, ja, att det är fler i de här åldersgrupperna. Nu när vi pratar Ystad med omnejd så byggs det ju rätt mycket, och det ska byggas ut i Svarten nu också, och många klubbar kommer att få ta del av detta här. Det är bara att hoppas att klubbarna är beredda och har en liten strategi och en plan för hur gör vi när det kommer mycket folk helt plötsligt. Och där kan vi ju naturligtvis också hjälpa till med den biten. Flicksidan den har under en tid varit väldigt dalande och väldigt tuff. Jag tycker tyvärr att jag ser att det här med att det är så viktigt idag i föreningar att ha det här A-laget, så att man går så långt ner i åldrarna både på flicksidan, men jag ser tyvärr tendensen på killsidan också, att man flyttar upp spelare för att fylla upp ett A-lag, och man kanske slår i tur sitt äldsta ungdomslag då, med, och att där är killar och tjejer som lägger av helt enkelt. Där tror jag att vi har lite grann att diskutera hur vi ser på den utvecklingen. Så att jag hoppas och jag tror ändå att det känns som att det blir så positiva vindar, så att det, ja. Sen möter jag inte det vilken nivå som herr lagspelar på eller dam lagspelar på, utan det känns positivt när man är där.
Jag tänker också att en VM-uppladdande vår kan få positiva effekter för antalet barn som spelar. Ja. Och så.
Jag brukar säga det att det var ju en period när vi var svältfödda på mästerskap i det här landet. Och när det väl blev ett mästerskap, där kunde man se en massa kids ute på gröningarna med landslagströjor och klubbtröjor och alltihop det här. Sen så var det precis som att vi blev bortskämda att vi skulle vara med på varenda mästerskap. Nu är det ett tag sedan vi var med i ett VM, så förhoppningsvis kommer den här boomen igen när vi får se kidsen ute på skolgården med, vad heter de nu i landslaget, med Gran och allt vad det nu är.
Zlatan.
Ja, kanske också är med i VM, vem vet.
Ja, vem vet. Ja, det vet vi inte. Det vi vet är att fotbollsnördarna är tillbaka nästa vecka. Ska vi hinta lite om framtiden?
Det kan vi väl göra. Vi kan väl säga så mycket som att det är en allsvensk tränare som kommer på besök nästa vecka.
Oj. Det är så där bort besök alltså i studion. Det har vi haft idag också när Allan Lundblad har varit här. Tack så mycket för att du kom hit här.
Tack för att jag fick komma.
Ja, det var väldigt trevligt och nyttigt snack tycker jag. Viktiga frågor vi har lyft och som inte rör bara fotbollen utan även samhället i stort. Det är så vi jobbar här i detta programmet. Stort och smått. Tack så mycket allihopa och vi hörs igen nästa vecka.
Tack.
Tack.